Hanna Schmitz läser 3096 dagar av Natasha Campusch i översättning av Per Holmer. Psykiskt trauma är något som drabbar den maktlöse. I det traumatiska ögonblicket gör en övermäktig styrka offret hjälplöst. När styrkan är naturkraft talar vi om katastrofer. När styrkan är andra människors talar vi om ogärningar. Traumatiska händelser kullkastar de vanliga omsorgssystem som ger människor en känsla av kontroll, samband och mening. Judith Lewis Herman, Trauma och tillfrisknande. Översättning, Vibeke Imond. En bräcklig värld. Min barndom i utkanten av Wien. Mamma tände en cigarett och drog ett djupt blås. Det är redan mörkt ute. Tänk vad du kunde ha råkat ut för. Hon ruskade på huvudet. Pappa och jag hade tillbringat den sista februarihelgen 1998 i Ungern. Där hade han köpt ett fritidshus i en liten by inte långt från gränsen. Från början hade det varit rena rama rucklet med fuktiga väggar där putsen höll på att lossna. Under årens lopp hade han renoverat villan och inrett den med gamla vackra möbler så att den numera nästan gick att bo i. Ändå var jag inte särskilt förtjust i utflykterna dit. Pappa hade gott om vänner i Ungern som han brukade träffa ofta och tack vare den gynnsamma växelkursen dricka lite för mycket tillsammans med. På krogarna och restaurangerna dit vi gick på kvällarna satt jag som enda barnet i sällskapet tigande bredvid och hade långtråkigt. Precis som alla gånger förr hade jag egentligen inte haft lust att följa med. Tiden hade gått i snigelfart och det retade mig att jag fortfarande var för liten och för osjälvständig för att kunna fördriva det mest jag ville. Till och med på söndagen när vi begav oss till termalbadet i närheten var jag måttligt förtjust. När jag surmulen traskade omkring inne på badanläggningen kom en kvinna som jag kände fram och frågade: "Ska du inte hänga med och ta en läsk?" Jag nickade och följde efter henne in på kaféet. Hon var skådespelerska och bodde i Wien. Jag beundrade henne eftersom hon hade en så avspänd utstrålning och alltid verkade så säker. Dessutom var hon verksam inom just det yrke som jag i hemlighet drömde om att jag själv skulle få ägna mig åt. Efter en stund tog jag ett djupt andetag och sa: "Vet du vad? Jag skulle också vilja bli skådespelerska. Tror du jag klarar det?" Hon log med hela ansiktet. Jag hade nästan räknat med att inte bli tagen på allvar eller att rent ut sagt bli utskrattad som så ofta förr. "När den dagen kommer ska jag hjälpa dig", lovade hon och la armen om min axel. Jag skuttade muntert tillbaka in i simhallen och mumlade tyst för mig själv. Jag klarar av vad som helst om jag bara vill och litar tillräckligt på mig själv. Det var länge sedan jag känt mig så lättsinnig och obekymrad. Men den euforin varade inte länge. Det var redan sent på eftermiddagen men pappa gjorde ingen ansats att vilja lämna badet. Inte heller när vi äntligen var tillbaka i fritidshuset visade han tecken på någon brådska. Tvärtom ville han först av allt ta sig en tupplur. Jag tittade ängsligt på klockan. Vi hade lovat mamma att vara hemma till 7. Det var ju skoldag imorgon. Jag visste att det skulle bli häftiga gräl om inte vi inställde oss punktligt i Wien. Medan han låg och snarkade på soffan tickade klockan obönhörligt vidare. När pappa till slut vaknade och vi påbörjade hemresan hade skymningen redan fallit. Jag satt och tjurade i baksätet och öppnade inte munnen. Vi skulle inte passa tiden. Mamma skulle bli rasande och allt roligt som hänt under eftermiddagen i ett slag vara bortsopat. Jag skulle i vanlig ordning hamna mitt emellan fronterna. De vuxna förstörde alltihop. När pappa stannade vid en bensinmack och köpte choklad satt jag i mig hela kakan på en gång. Först framåt 8:30, 2,5 timmar försenade, var vi framme vid Rennbahnweg. "Jag släpper av dig här. Skynda dig hem nu", sa pappa och gav mig en puss. "Jag älskar dig", muttrade jag som vanligt till avsked. Sen gick jag genom den mörka parken fram till vår egen trappuppgång och låste upp ytterdörren. Bredvid telefonen i tamburen fann jag en lapp från mamma. "Är på bio. Kommer senare."